Okej, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Vi gör ingen sån här grandios inledning den här gången, för det är ju part två av vår lilla miniserie om appeasement.
Jajamän.
Det blev ett långt härligt snack som jag och du hade förra veckan, och om man inte har lyssnat på del ett så är det såklart där man börjar.
Och du och jag är ju Daniel Hermansson och Robin Olofsson fortfarande.
Ja, det har inte förändrats sen senast.
Som gör denna podd tillsammans med Radio Play.
Det stämmer. Vi sitter ju i Radio Play studio också, så att det går inte att missa att vi gör den här podcasten med Radio Play.
Dock så kommer inte avsnittet vara inspelat där.
Nej, det kommer bli lite ljudskillnader. Sen kommer vi på magisk väg förvandla ljudbilden så att det låter som att vi sitter i ditt kök.
Vilket vi gjorde med.
Ja, det är riktigt härligt avsnitt där. Det är en sak som gnagde på mig att jag glömde få sagt.
Mm-hmm.
One bomber will get through. Som var en typ av filosofi som britterna hade, som Neville Chamberlain satt där när han flög skytteltrafik till och från München. Tittade ut genom flygplansfönstret på städer i London och tänkte one bomber will get through.
Är det avdelningen rättelse och fel innan avsnittet kommer här?
Ja, det är det. Det begreppet fick jag aldrig med. Det har gnagt lite grann i mig.
Mm-hmm.
Men någonting som inte gnager i mig, det är att vi gör det här avsnittet tillsammans med Nokian Tires. Det är jag bara nöjd med.
Ja.
Vi har ju uppmuntrat er till att byta ut era vinterdäck och allround-däck, alltså dubbfria vinterdäck, och istället slänga på nya Nokian sommardäck. Men nu är det inte ens ett valfritt alternativ längre. Nu är det 15:e fjärde, måste du ha bytt däck.
Ja, nu är det färdigt. Ordentligt här. Ja. Och då kan det ju vara så att man har, om man har vinterdäck på, det vill säga i så fall Nokian Hakkapeliitta.
Ja.
Då ska ju de bort nu, och så ska man ha Nokian Hakka istället.
Sommardäcken.
Som är sommardäcken.
Ja.
Men om man skulle uppehålla sig en liten kort stund vid vinterdäcken som nu alltså ska bort här 15:e fjärde. Hakkapeliitta.
Du ler mot mig som om det är någonting som jag missar här.
Nej, du vet ju också vad jag handlar om.
Men jag spelar dum för att ge dig möjligheten att förklara det.
Det är ju det finska rytteriet under 30-åriga kriget.
Mm.
Till exempel var mig. Det var ju legendariska ryttare där som bara for fram och så skrek de Hakka Pelle! Och så högg de in.
Ja, och det är därifrån namnet på vinterdäcken kommer alltså.
Ja, man har använt det.
Ja, det passar som handen i handsken in i en historiepodd som vår. Så tack Nokian Tires för att ni är med oss.
När vi ändå håller på med rättelse och fel här, så vill jag bara påpeka att jag sa att man hade använt tyska legoknäktar i amerikanska inbördeskriget. Jag menar ju amerikanska frihetskriget.
Ja.
Som ni förstår.
Och jag...
Från britternas håll. Ja.
Och jag var inte nog kunnig för att kunna se igenom det.
Men nu ska vi inte fastna i det.
Nej.
Det har ju varit en väldigt märklig vecka här.
Ja, verkligen. Både jag, du och alla andra som bor i den här staden har ju varit väldigt tagna de senaste dagarna.
Ja. Och det finns väl inte mycket vi kan tillägga här, förutom att vi också klargör att det här är fullkomligt vansinnigt.
Ja.
Terrorattentatet i Stockholm, för den som kanske lyssnar på det här avsnittet om ett år eller två år eller något sånt där, så har...
Ja, så spelar vi in nu bara dagarna efter det som hände på Drottninggatan. Och men det enda vi kan säga är väl att vi skickar våra tankar till alla personer som på olika sätt har drabbats av det här vansinnesdådet.
Ja, verkligen. Ytterligare appeasement kommer ju att uppstå. 1938 är ju mycket som händer.
Mm, verkligen.
För det första så sker ju Anschluss, det vill säga ihopslagandet av Österrike och Tyskland.
Mm.
Någonting som absolut inte skulle hända, hade både Hitler sagt och även de andra som du var inne på, Frankrike vill inte ens låta dem ha en tullunion.
Nej.
Nu sitter de ihop. Därmed har ju då Hitler sammanfogat ytterligare 7 miljoner nya tyska medborgare till det här riket. Dessutom blir det här en inköpsport, kan man säga, till Sydösteuropa. Där man också kommer att hålla på och, ja, det blir enklare att ge sig ner där och härja sen.
Ja, verkligen.
Har Österrike. Chamberlain i ett tal i underhuset, för att kommentera på det här. Han pratade om att Anschluss var visserligen ett fullbordat faktum. Men så sa han också att den bittra sanningen är att ingenting hade kunnat hejda det som nu har hänt om inte vårt land och andra länder hade varit beredda att gripa till vapen.
Och det är väl sant också.
Ja, och det var man ju inte uppenbarligen.
Chamberlain, 37, blev han premiärminister, men han hade ju suttit i regeringen hela tiden. Från 1931 som finansminister. Och de som tycker om att ge honom lite pikar och ösa skit på honom säger att han är en av anledningarna till att det var en så långsam upprustning. Han vill inte skjuta till pengar till det.
Nej. Hitler, han fick ju direkt rapporter om det här talet i underhuset. Och han fick veta att han behövde inte oroa sig. För här stod den brittiske premiärministern och sa att det här ska vi inte göra så mycket åt. Sovjet senare då föreslog ju någon form av konferens mellan olika utvalda länder för att diskutera hur man skulle stoppa fortsatt tysk aggression. Vad tyckte Chamberlain om sånt här, tror du? Förslag från Sovjetunionen.
Jag tänker att en konservativ brittisk politiker inte vill jobba med Sovjetunionen.
Ja, det kan man väl sammanfatta hela som. Han var inte jättepigg på det. Dessutom så tyckte han att det skulle vara olyckligt att bilda slutna grupper av länder. Och tänkte inte på att Tyskland och Italien och Japan hade höll på att fixa en sån grej redan.
Nej, just det.
I ett annat tal ett par veckor senare så förklarade premiärministern att Storbritannien inte ansåg sig förpliktiga att rycka in till Tjeckoslovakiens försvar om de angreps. Nej. Vilket är en intressant uttalande eftersom det kommer bli väldigt relevant här framöver. Dessutom, vilket är ännu mer intressant, så säger han också att de inte heller förpliktigade att rycka in till Frankrikes hjälp om Frankrike uppfyller sina krav gentemot Tjeckoslovakien, för de hade ett avtal med Tjeckoslovakien. Och allt det här var ju väldigt goda nyheter för Hitler förstås. Där stod den brittiske premiärministern och säger att vi tänker inte göra ditten och vi tänker inte göra datten. Så han blev väldigt uppmuntrad av det här. Och då kommer vi till Sudetområdet.
Sudetenland.
Sudetenland. Det är gränstrakterna i Tjeckoslovakien gentemot Tyskland och Österrike. Och där bor det 3,5 miljoner sudettyskar som alltså pratar tyska men har egentligen aldrig ingått i det tyska riket, utan de har ju suttit ihop med Österrike tidigare. Tjeckoslovakien är ett väldigt heterogent land ju. Det bor ju massor med olika folk där.
Ja, absolut.
Hitler hade utformat planer på ett angrepp mot Tjeckoslovakien redan under sommaren 1938. Men de tyska generalerna var ju väldigt oroade inför det här. För de ansåg att den här västvallen, det vill säga gränsen mot Frankrike, den var ju alldeles för svag. Om man skulle angripa Tjeckoslovakien och Frankrike skulle komma till tjeckernas hjälp, då skulle ju allt gå åt skogen. Den ansvarige generalen, som hette Wilhelm Adam, han lyckades få till en pratstund med Hitler i en bil. Och han ville prata på tumman hand med Hitler då, och Hitler bara fnyste ut de andra som satt in, bara ut med er så jag får prata med den här då. Och då förklarar jag den här Adam att vi kommer inte kunna försvara den här västvallen om fransmännen kommer för att liksom anfalla oss i väster. Och då bara skrek Hitler att den som inte kan försvara de här befästningarna är en fähund! Och så där fick han en avsnäsning då. Hitler tänkte inte tillåta att någon dåligt byggd västvall skulle stoppa hans tjeckoslovakiska planer här. Times skrev den 7 september 1938 att den tjeckoslovakiska regeringen skulle göra klokt i att överväga om den helt bör avstå från den på vissa håll stödda planen att göra Tjeckoslovakien till en mer homogen stat genom att släppa ifrån sig det område med utländsk befolkning som gränsar till den nation med vilken det förenas av blodsband. Det är tänkbart att fördelarna av Tjeckoslovakien blir en homogen stat kan uppväga de i ögonen fallande nackdelarna av att förlora det sudettyska området längs gränsen. Och enligt rykten så var det här den uppfattning som även den brittiska regeringen hade. Att det kanske vore bäst om de bara släppte det där.
Mm, just det.
Och under tiden så tilltar oroligheterna i Sudetlandet. I de här gränstrakterna. Det är en ganska uppiskad stämning i Europa och i Tjeckoslovakien i synnerhet förstås. Under september 1938 så börjar landets judar flockas kring flygplatserna och vill åka därifrån. Gasmasker delas ut i befolkningen. I Paris så har regeringen nästan paniktillstånd. Och Chamberlain, han planerar att rädda freden här nu med vilka medel som helst. Och till början så tänker han att jag måste ju träffa den här Hitler.
Ja.
Hur ska man bete sig då? Han är ungefär som Dennis Bergkamp här. Han gillar inte att fotbollsspela och flyga.
Nej, precis. Eller som Stanley Kubrick, filmregissören, som hellre byggde upp en Vietnamdjungel någonstans i England än att flyga till Vietnam när han skulle göra Full Metal Jacket.
Var inte Muhammad Ali också som inte heller gillar att flyga?
Ja, det är möjligt.
Det är du som har sagt det, tar jag fan med.
Jaha, men i så fall, kommer det från en sån säker källa så kan jag inte
eller
tänka mig.
Eller var det åka båt han inte ville göra? Nej, det var nog flyga.
Ja. Ja, vi har flera exempel i alla fall. Nej, den här skytteldiplomatin som Chamberlain kommer ägna sig åt nu, det är någonting ganska unikt. Det gjorde man inte så mycket, och första gången som han flyger till Tyskland, det är andra gången i sitt liv han sätter sig på ett plan.
Ja, okej. Okay. Jag trodde det var första gången. And then a gasp of amazement and satisfaction runs round the world. The prime minister decides to fly to a personal meeting with the German chancellor. The tension eases as if the world had suddenly seen a gleam of hope in the darkness of despair. For behind those days of crisis has loomed a dark specter. Yet the world has realized that war, over 3.5 million people in the present land of Bohemia, would be a folly and a crime. So at Heston, after 69 years of a busy life, Mr. Chamberlain makes his first trip in a plane. There's proof of his determination. Men visst, det kan vara ett andra. Nu flög han i alla fall 7 timmar ner till Obersalzberg där han fick träffa Hitler. De här två träffades den 15 september. Chamberlain hade rest en hel dag. Och så drack de te. Och sen höll Hitler sin sedvanliga monolog om allt han hade åstadkommit. Och han sa att han inte tänkte tillåta att ett land av den andra storleksordningen behandlade det mäktiga tusenåriga riket på det här nedlåtande sättet. Och så malde han på. Mm. Och så sa han att den här frågan kommer vi lösa så och det så på det ena eller andra viset. Och då fick Chamberlain ett uns av ryggrad i sig helt plötsligt. Och sa att om fyren är fast besluten att lösa den här frågan med våld utan att ens ta hänsyn till diskussionen mellan oss. Varför fick han då med på att jag får hit? Jag har spilt tid till ingen nytta. Och Hitler var ju inte van vid att bli avbruten.
Nej.
Här är någon som helt plötsligt börjar prata mitt i min monolog. Så han bara, vad händer nu här? Mm. Då kom han kanske på att det var en brittiska premiärminister han pratade med faktiskt.
Ja, men det ska man väl alltså skjuta in också. Jag vet inte om vi sa det tidigare, men det är man väl hyfsat överens om i Hitlerforskning att han egentligen ville komma överens med Storbritannien. Att han hade ingen anledning att söka krig med dem. Sen kanske han längst inne visste att det var inte realistiskt att det skulle hålla i längden. Men det, han vill väl inte bara köra över britterna bara för sakens skull?
Nej, som sagt, de tyska generalerna är ju helt övertygade om att 1938 så kommer de förlora ett krig som drar in alla de här makterna.
Mm.
Hitler vill ju helst inte heller, om man kunde få saker och ting utan att dra in västdemokratierna i ett krig än så länge så vore det där bra ju.
Ja.
Så han sa ju att vi kanske ändå kan hitta en fredlig lösning på den här frågan. Och Chamberlain, ja, han sa ju då att principiellt så godtog han ju att Tjeckoslovakien avskildes från Sudetenland. Men han behövde minsann prata med sin regering och med fransmännen först.
Just det.
Och så gick han hem och började prata med sin regering och med fransmännen och försöka få dem med på tåget här. Under tiden så sätter tyskarna hårdare krav på Ungern och Polen.
Mm.
För det finns ju fullt med polacker och ungrare i Tjeckoslovakien med. Man vill ju att de ska vara med som en skockhygiene här och gå loss på det här tjeckoslovakiska bytet.
Mm.
Så Hitler säger till de ungerska ledarna att oavsett vad Chamberlains förslag kan innebära så har jag inte för avsikt att låta ens en obetydlig kvarleva av Tjeckoslovakien fortsätta existera. Och det sudettyska partiet, för sånt finns ju, de får ju mycket pengar och order att organisera oroligheter och sammandrabbningar i det här området. Och samtidigt så skickar man ut en order om vilka tyska armékårer det är som ska förbereda den här invasionen. Och så riktar man en uppmaning till slovakerna också. För de är inte heller helt nöjda med, och mer eller mindre så är det ju tjeckerna som styr i Tjeckoslovakien. Så skulle inte ni också kunna kräva någon form av självständighet så blir det ännu mer press på den här tjeckiska regeringen.
Ja, man jobbar på alla fronter här.
Ja, verkligen. Och det går ganska bra med. Polackerna är ju intressanta i det här fallet eftersom de, ungefär som Belgien, Belgien brukar ju vara det som utmålas som det första och största offret i första världskriget.
Mm.
Och Polen brukar ju representera den rollen i andra världskriget.
När man räknar antal döda, framförallt det procentuella, så är ju Polen den absolut stora förloraren.
Ja, tveklöst.
Mm.
Men 1938 är de väldigt uppmuntrade av vad Hitler säger.
Mm.
Och ställer långtgående krav på tjeckerna att nu ska vi ha en folkomröstning i det här Teschenområdet. För där bor det flera hundratusen polacker som vi tycker borde få tillhöra oss.
Mm, just det.
Och det här är en väldigt... Den sista veckan i september 1938 är otroligt feber och hetsig, och en massa människor är ju väldigt nervösa, inklusive de här politiska ledarna. Och den brittiska premiärministern här, Chamberlain, och den franska presidenten Daladier, de är ju väldigt ivriga på att övertala tjeckerna att gå med på alla de här kraven som tyskarna har utformat. Och egentligen så ställer ju de längre gående krav på tjeckerna än vad tyskarna till och med gjorde. Mm. Bara för att vara helt säkra på att tyskarna skulle bli nöjda. Och man gjorde klart för dem att om tyskarna invaderade och tjeckerna inte hade gått med på tyskarnas krav, ja, då kunde de inte förvänta sig att de skulle få något stöd, inte. Så ibland tänker vi ju på Per Albin Hansson och vilken knipa han satt i 1941.
Ja.
Det är ju rena rama picknicken om man jämför med den situation som presidenten Benes satt i Tjeckoslovakien 1938.
Ja, just det.
Han insåg ju att alla hans vänner, de var ju, ja, med sådana vänner behöver man ha fiender överhuvudtaget egentligen. Kvart över två natten till den 21 september 1938 så slits han ju upp ur sängen av den brittiska och franska ambassadören i Prag. Och de förklarar att nu måste ni acceptera kraven här, för det hade de inte gjort tidigare. Och han insåg att vi är helt ensamma här. Vi måste ju i princip gå med på det här. Och på eftermiddagen den 21 så går de med på de här kraven. Och han säger, vi har blivit skändligt förrådda. Nästa dag, den 22 september,
just det,
då kommer ju Chamberlain till Tyskland igen och träffar Hitler i Godesberg, heter det.
Mm.
Hitler var ju väldigt nervös inför det här mötet. Han ska nu få information då av Chamberlain att, det vet han inte om än i och för sig, i princip, att tjeckerna har kapitulerat inför de här villkoren. Journalisterna som var utanför det här hotellet kunde ju notera då alla nervösa ryckningar som Hitler hade i benen och i kinderna, stora svarta skuggor under ögonen. Och sen är ju rykten fram och tillbaka här, visserligen. Men ryktena bland de här journalisterna gick ju att han hade tappat behärskningen både en och två och tre gånger under de här intensiva dagarna. Vid något tillfälle så hade han fått något sammanbrott och slängt sig ner och gnagt på en mattkant. Så de tyska journalisterna, de gick ju där och viskade till varandra. Teppichfresser.
Vad betyder det då?
Mattätare.
Mattätare, intressant. Ska man bara snabbt måla upp en bild på de här två herrarna när de träffas? För alla vet ju hur Adolf Hitler ser ut och alla vet hur Adolf Hitler beter sig och hans maner och så. Men sen har vi honom bredvid Neville Chamberlain som är en lång brittisk, alltså konservativ politiker. Han har lite aristokratiskt utseende, stora, ledsna men ganska vackra ögon, lång, rak näsa och riktigt så här prålig mustasch. Han ser ut som en brittisk gentleman.
Han ser ut som en uggla, säger Schiller.
Ja.
Med hans ugglelika ansikte.
Ja, lite grann kanske.
Ja. Hur som helst så kan man ju konstatera också att de flesta ledare och ambassadörer och diplomater hade ju ganska hög puls under de här dagarna. Chamberlain dock, han var på ganska gott humör när han skulle träffa Hitler den här dagen. För nu så kom han ju med allt det Hitler hade begärt tidigare i Obersalzberg vid första mötet. Och när han åker längs vägen där så vajar det hakorsflaggor och Union Jack-flaggor om vartannat.
Just det.
Och han är väldigt nöjd här. Så sätter de sig ner. Premiärministern presenterar alla de här uppgifterna som ska glädja fyren och rädda världsfreden.
Mm.
Och nu är Chamberlain som får börja prata. Han pratar mycket. Han förklarar att det här är glada nyheter. Tjeckerna har accepterat alla de här långtgående kraven till. Men vi är vad ni ställer på dem och sådär. Och det här avtalet som de har haft tidigare med Frankrike och Ryssland, det ska inte gälla heller längre. Utan nu är en internationell garanti som ska råda. Och då skriver Schiever så här. Allt detta tyckte så enkelt, så resonligt och logiskt för denne fredsälskande brittiska affärsman som hade blivit premiärminister. Han hejdade sig utan att försöka dölja hur nöjd han var med sig själv efter vad ett ögonvittne berättar och väntade på Hitlers reaktion. Innebär detta att de brittiska och tjeckiska regeringarna har gått med på att Sudetenområdet övergår från Tjeckoslovakien till Tyskland, frågade Hitler. Ja, svarade premiärminister leende. Jag är verkligen ledsen, sa Hitler. Men de senaste dagarnas händelser har berövat denna plan allt värde. Nu kan man föreställa sig att Chamberlain blir lite chockad då.
Ja, vad är det som har hänt då?
Chamberlain böjer sig framåt i stolen efter vad Paul Smith har berättat i tolken. Hans ugglelika ansikte rodnade av överraskning och vrede. Men förmodligen inte av bitterhet över att Hitler hade fört honom bakom ljuset. Att Hitler som en simpel utpressare som höll på att höja sina krav i samma ögonblick som de presenterades. Premiärministern skildrade senare sina känslor i det ögonblicket för underhuset några dagar senare. Jag vill inte att underhuset ska tro att Hitler avsiktligt bedrog mig. Det tog inte en sekund, men jag hade personligen väntat mig att jag, när jag kom tillbaka till Godesberg, helt lugnt skulle diskutera med honom de förslag jag hade haft med mig. Och det blev ett verkligt slag för mig när jag upplystes om att dessa förslag inte kunde godtas. För Hitler, han hade ju som strategi att ställa krav som, om de godkändes så skulle han bara ställa fler krav. Det var det han gjorde hela tiden, och det är det som kommer till slut leda till att han också ställer krav på den här Danzigkorridoren i Polen.
Mm-hmm. Just det.
Som sen då leder till andra världskriget. I det här fallet så menar han på att de måste genast i så fall utrymma de här områdena. Och så påtar han ihop ett dokument som gick ut på att inom 2 dagar så skulle tjeckerna evakuera hela området och det skulle vara klart inom 4 dagar.
Okej.
Okay. Det är ganska kort tid.
Ja, det är tajt om tid, ja.
Att jobba på det här. Redan i maj så hade han skrivit till OKV, alltså Oberkommando Wehrmacht, att han ville att det skulle vara en militär intervention.
Mm.
Alltså överkommandot för...
Ja, jag vet. Ja. Ja, alltså, du såg med mitt ansikte att jag...
Behövde en...
Jag visste vad det betydde. Jag tänkte att lyssnarna kan få lite ledråd också.
Alltså krigsledningen för, eller militärledningen för tyska styrkorna.
Ja.
Så han ville ju se sina tyska soldater gå in i Sudetenland. Inte bara få det sådär, utan det skulle ju ockuperas, var ju tanken, så fort som möjligt.
Ja.
Den 23 dagen efter, då är ju Chamberlain snart på väg hem. Men då träffas de igen vid 22:30 på kvällen. Då, under dagen där så hade det ringts fram och tillbaka och skickats telegram över hela Europa ju.
Mm.
Bland annat hade ju både Paris och London informerat tjeckerna om att nu kan vi inte längre... Han har nekat till de här grejerna också. Vi kan inte lova att det bästa för er är att inte mobilisera. Och när de sitter där och pratar igen där på kvällen, då kommer in en tysk adjutant med ett papper som han sätter i händerna på Hitler. Hitler tittar lite snabbt på det. Sen bara slänger han pappret på tolken och säger: läs upp det här för Mr. Chamberlain. Och tolken läser upp det här då, och då så står det att den tjeckiska regeringen har gått ut i radio med att man har gjort en allmän mobilisering. Det blir ganska dålig stämning i det här rummet efter att tolken har läst upp det här.
Mm, man kan tänka sig.
Tänka sig hur folk, med folk menar jag Hitler och Chamberlain, sitter med tom blick så här, tittar upp i taket. Bara, aha, vad gör vi nu ungefär? Till slut så säger ju Hitler att jaha, nu är hela saken förstås helt klar. Tjeckerna kan ju aldrig drömma om att avträda några områden till Tyskland nu. Och sen utspinner sig en debatt mellan Hitler och Chamberlain som går ut på vem som egentligen har mobiliserat först. För Hitler säger att det är tjeckerna som har mobiliserat först, här det ser vi nu. Chamberlain menar att nej, men så är det inte, ni har ju mobiliserat först. Nej, det är de som har mobiliserat först, säger Hitler igen.
Ja. Ska jag skohorna in en populär kulturell referens nu? Jag har inte dragit någon sån i det här avsnittet hittills. Nej. Och det är ju att det finns en liknande debatt gällande den första Star Wars-filmen. Du vet, när man går in på en kantina där och första gången de träffar Han Solo, så skjuter ju Han Solo en utomjording.
Mm.
Men då har ju George Lucas i efterhand börjat menat att det var inte Han Solo som drog först. Det var utomjordingen som drog först.
Självklart.
Men i de första, alltså i originalklippningen så är det inte så.
Säger du, ja.
Nej, men det säger jag och hela internet. Han drog först. Så att det finns,
okay,
det finns sådana debatter. Vem mobiliserade först? Vem sköt först?
Men det är lite, min pappa är starkare än din pappa.
Ja, dels, ja, men framförallt så här. Det var din pappa som satte upp en stor parabolantenn som satte skugga på vår altan först. Nej, det var din pappa som började rasta hunden på vår gård.
Ja, de håller på att käbbla lite om det här. en del ett tag fram och tillbaka tills Chamberlain hotar med att bara åka hem och säga att här kommer vi ingen vart.
Ja, det är alltid en bra strategi.
Ja, och han har ju sådana stunder alltså, när han inser att nu kommer jag inte längre med den här karen.
Nej.
Och så fort han liksom sätter ner foten lite grann och säger nu funkar inte det här längre, då backar Hitler och försöker veva in en igen. Mm. Och säger bara, nej men vänta här nu. Så där, vi måste kunna komma överens ungefär. Och säger att han kan ju minsann gå med på en kompromiss. Det behöver inte vara om 4 dagar. Bara de är borta den 1 oktober. Och då har de ju 6-7 dagar på sig.
Mm.
Den 1 oktober var ju det datum Hitler hade sagt hela tiden i sina interna brev och papper. Att då ska vi in i Sudetenland.
Mm.
Så egentligen var det ingen eftergift. Men utifrån Chamberlains perspektiv så är det där. Han bjuder på 3 dagar här. Nu kan vi jobba med det igen.
Ja, nu sker det grejer.
Och när Chamberlain kommer tillbaka till sitt hotellrum så är det någon där som frågar honom, hur ser läget ut? Är det hopplöst? Men då är han på gott humör igen och han kommer hem till hotellet vid 2 på natten ungefär. Och då säger han bara, nej, jag skulle inte vilja säga. Det är, ja, nu hänger allt på tjeckerna.
Mm.
Man skulle kunna peta in då att ja, det hänger lite grann på tyskarna med som har ställt de här omåttliga kraven. Att alla tjecker, 100 000-tals tjecker, ska vara borta från sina hem inom några dagar.
Ja.
Men så resonerar ju inte han tydligen här. Bara för att få lite perspektiv på vad de här kraven egentligen innebär så är det alltså att på 7 dagar så ska alla tjecker ha lämnat de här relativt stora områdena på Hitlers karta som han hade markerat med rött. Och de områden som sen då skulle det skulle ske folkomröstning på som inte var en majoritet av sudettyskar som bodde i, de var markerade med grönt. Dessutom så skulle alla tjeckiska militära anläggningar som låg i de här ytterkanterna lämnas helt oskadda. Och alla handels- och transportmedel som fanns där skulle lämnas kvar.
Mm-hmm.
Och framförallt alla järnvägsvagnar skulle man ju låta vara i helt befintligt skick.
Alla bra grejer
skulle alla vara kvar. Alla bra grejer. Det märkligaste av allt är ju att alla livsmedelsförråd skulle vara kvar. Alla råvaror, boskap eller lösare. Följaktligen får ju inte tjeckerna som lämnar det här området ta med sig ens en egen ko eller kastruller.
Nej.
Och det här kommer ju bli föremål för ytterligare lite debatt sen i Münchenkonferensen. Men då bara skriker Hitler att vi har inte tid med såna här bagateller. Han vill inte vara med om att diskutera tjeckernas lösöre. Det är bara att lämna liksom.
Ja.
De kommande dagarna blir bara en enda stor sörja av massa med händelser. Diplomater som springer fram och tillbaka och skickar brev hit och dit. Och tjeckerna i sin tur, de vägrar att gå med på att de ska evakuera så här snabbt och lämna allting bara. Och britter och fransmän i sin tur gör allt de kan för att förmå tjeckerna att gå med på det här. Och Hitler i sin tur, han sitter och ganska högljutt informerar diverse brittiska diplomater om att han ska krossa Tjeckoslovakien.
Mm-hmm.
Och han säger det här med en viss förtjusning hela tiden också. Han verkar ha gillat den meningen. Jag ska krossa dem! Så det är ju uppenbart att det är ganska hård press på tjeckerna här nu hur de ska agera.
Mm.
How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing.
Vi flickar in ett litet ljudklipp där som kan förstå som någon kuliss bara för, jag vet, Chamberlains grundinställning. Han, det är 2 saker som är intressant. Dels att han tänker att det är första världskriget, det ska grävas skyttegravar, det är inget blixtkrig han ser framför sig.
Nej.
Men också bara den här, han vill inte ha krig.
Nej, det är ju det helt överskuggande målet alltså.
Mm.
En del säger ju att man ska inte döma Chamberlain och säga att han är naiv för man sitter med historiskt facit. Och så är det ju förstås delvis.
Mm.
Men jag undrar ju i vilka sammanhang man ska använda ordet om inte i ett sånt här sammanhang i princip. Alltså Hitler har ju visat flera gånger vad han går för. Och jag menar Winston Churchill är ju inte med på den här linjen. Det finns ju politiker som inte vill agera så som Chamberlain gör.
Nej, men det vi kanske kommer till lite grann. Men Churchill vill ju ha krig och jag har så svårt att tycka att det är sympatiskt.
Jag vill bara säga att ett preventivkrig 1936 eller 1938 hade ju besparat det stora världskrig som sen kommer när Tyskland får ytterligare ett år på sig.
Ja, absolut. Det är ju, det kan jag inte argumentera.
Eller om man den här exemplet du drog i början. Jag vet inte vad man skulle göra mot det här barnet som har slagit en kompis. Men något hårdare tag än att komma med ett papper och kräva en underskrift kan ju vara lämpligt.
Ja.
Någon form av sätta ner foten aktion.
Ja. Jag ska...
För jag tror att det hade bitit bättre.
Ja, jag ska väl dra någon typ av riff alldeles strax om bara appeasement-politiken ur någon sorts fågelperspektiv. Men ska vi göra färdigt det här liksom narrativet, händelse för händelse?
Ja.
För vi har ju en resa kvar till Tyskland.
Och det är ju så att, som du sa, britterna, och som vi har på klippet, britterna håller på att förbereda sig för krig. Det grävs bombskydd och i parker och skolor evakueras här de sista dagarna i september. Det är alltså ganska mycket som händer.
Ja.
Frankrike har i princip en allmän mobilisering. Roosevelt i USA skickar brev till Hitler och säger nu får vi väl ta det lite lugnt här ungefär.
Mm.
Och Gustav V, den svenska kungen, ja, nu skrattar vi här, men han skickar också ett varnande brev och säger att det här kommer bli ett krig som ni inte klarar av. Jag vet inte hur mycket...
Skulle ha lyssnat på V-snurran.
Skulle man kanske gjort här. Rumänien och Jugoslavien informerar Ungern om att de avser att anfalla Ungern om de angriper Tjeckoslovakien. Och då har i så fall kriget spridit sig till Balkan.
Ja.
Och det var ingenting Hitler egentligen ville heller.
Nej, men det kommer det göra.
Slutligen så har ju Hitler också anordnat en militärparad här under de senaste dagarna i september. För att piska upp krigsatmosfären i Berlin.
Ja.
Det tas inte alls emot så som han hade tänkt sig. Om man jämför med hur det såg ut 1914 när folk kastade blommor på soldaterna och applåderade och var helt till sig över det här.
Mm.
Nu smiter berlinarna bara ner i tunnelbanesystemet och det är nästan inga som tittar på den här stora militärparaden.
Okej, okay, intressant.
Det är till och med så att Hitler som själv står på en balkong och övervakar det här, han blir så missnöjd över att det är ingen som jublar över det här, så han går ju bara in och låter soldaterna paradera förbi själva. Det här borde ha slagit ner hans hopp en smula och kanske gjorde det också, för den 27 så skickade han ett telegram som någon slags sista, vad ska man säga, försonande drag till Chamberlain och ge ett hopp till honom. Där han förklarar att han hoppas att det här går att lösa bara tjeckerna visar lite reson.
Ja, det är tjeckerna det ligger hos.
Ja, men så är ju inställningen, och det är inte bara hos honom då, utan det anser ju Chamberlain med.
Ja.
Att det är hos honom, dem ansvaret ligger. Chamberlain, han griper det här sista halmstrået och föreslår då en stormaktskonferens.
Och då ska jag spela mitt sista klipp som jag har med mig. Hur han liksom pratar med brittisk media inför det här.
If at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing.
Mm.
Bit ihop. Nu kör vi. Sätter oss i båten och börjar ro. Sätter mig på planet. Hatar att flyga. Jag gör det ändå.
Samma dag som det här ultimatumet, den 28, gick ut som tjeckerna hade på sig till att svara huruvida de skulle gå med på det här 1 oktober-grejen eller inte.
Ja.
Så sitter han i möte på morgonen med den franska ambassadören som presenterar ett ganska omfattande förslag på tjeckernas bekostnad givetvis om vad de ska avträda i första skedet. Just då, när han sitter med den franska ambassadören, då hör man ute i korridorerna någon flåsa och springa och flämta och ha sig. Mm. Då är det den gamle italienska ambassadören. Han har andan i halsen och helt röd i ansiktet enligt vittnen. Och så flåsar han fram att han har ett budskap från Mussolini som uppmanar Hitler att gå med på det här konferensförslaget. Och då säger Hitler att ja, det är hans gamle vän och bundsförvant Mussolini som har föreslagit det här nu.
Ja.
Och då går han med på det här. Och egentligen så var det här kanske precis vad Hitler ville ha. En konferens där alla de här var samlade och där han skulle få det här.
Ja.
Helt enkelt utan att behöva gå in. För sanningen var ju att tjeckerna hade faktiskt 1 miljon man som de hade mobiliserat. Och ett krig med Tjeckoslovakien med de här befästningarna som låg runt bergen där.
Ja.
Det skulle vara ganska svårt att byta igenom där. Enligt de tyska generalerna så skulle det ta lång tid. Och samtidigt då, om fransmännen hade, de har ju som sagt mobiliserat färdigt i princip där borta, skulle de angripa i väst och sen även britterna komma, då hade det varit färdigt. Så faktum är också att de tyska generalerna hade ju, en del av dem hade ju planerat en kupp. Det var den 28 man skulle avsätta Hitler.
Mm, just det.
Men då kommer Chamberlain och ska diskutera fred. i München den 29. Och då blir det svårt att avsätta Adolf Hitler när han sitter och diskuterar fred med britterna. Mm. Så de tyska generalerna menar ju att vår chans försvann i och med att Chamberlain kom hit. Men det sa ju de visserligen efter andra världskriget, när de sitter i Nürnberg-rättegångarna och försöker rädda sig själva. Så att man vet inte hur långt de hade tänkt gå i den här kuppförsöket. Men det finns ju dokument som tyder på att de hade tänkt det. Jag tänker dra ett citat till bara om hur det låter när Chamberlain, det kanske är det här talet som du spelade upp nyss, försöka igen.
Ja, absolut.
Han har alltså precis fått det här brevet under tiden som han står och pratar till underhuset, och så säger han så här: vilken åsikt de värderade ledamöterna än har hyst om Mussolini, tror att alla välkomnar hans initiativ för fred. Premiärministern hejdade sig, kastade en blick på pappret och log. Jag har ännu en sak att meddela underhuset. Nu har jag av Hitler informerats om att han inbjuder mig till ett möte i München imorgon förmiddag. Han har också inbjudit Mussolini och Daladier. Mussolini har accepterat, och jag är säker på att Daladier också accepterar. Jag behöver inte säga vad jag själv ämnar svara. Det behövde Chamberlain faktiskt inte. Det gamla underhuset, alla parlamentsmoder, fick ett anfall av masshysteri som saknar motstycke i dess långa historia. Ledamöterna var som besatta. De skrek och kastade papper med dagordningen i luften. Många kunde inte hålla tillbaka tårarna. Genom tumultet hördes en röst som säkert gav uttryck åt allas innersta känslor. Gud, var är lovad för att vi har en sådan premiärminister? Tjeckiske ministern Jan Masaryk, som var son till den tjeckoslovakiska republikens grundare, satt på diplomatläktaren och såg på utan att riktigt kunna tro sina ögon. Senare sökte han upp premiärministern och utrikesministern på Downing Street för att få veta om hans eget land, som nu skulle bli tvingat att göra alla uppoffringar, också skulle inbjudas till München. Chamberlain och Halifax svarade nej, eftersom Hitler inte önskade det. Masaryk stirrade på de två gudfruktiga engelsmännen och kämpade hårt för att behålla självbehärskningen. Om ni har offrat mitt land för att rädda världsfreden, sa han slutligen, är jag den första att godkänna det. Men om freden ändå inte räddas, då må Gud bevara er.
Ja, det mest skamliga med Münchenkonferensen, Münchenöverenskommelsen, är ju att man helt, alltså tredje part, Tjeckoslovakien, man visar ingen hänsyn till dem.
Nej. Chamberlain lyckas ju tvinga igenom att två tjeckiska diplomater ska få sitta i rummet bredvid.
Mm.
Men de får inte vara med och diskutera sakfrågan. Och det mötet flyter på ganska smidigt, förutom att Hitler är lite tvär. Han är den enda som inte förstår franska och engelska utav dem. Och så skriker han ju också lite grann på Chamberlain att vi har inte tid att prata om några tjeckiska kor, vart de ska gå eller inte. Och till slut så accepterar ju alla de här de tyska förslagen, för det är ju faktiskt egentligen tyska förslag som dock läggs fram av Mussolini.
Mm.
Så Chamberlain och den franska presidenten kan ju åtminstone Chamberlain ända till sin död ha trott att det var italienska förslag som lades fram.
Men är det inte så också att Chamberlain har ju med sig ett eget förslag också, en sorts engelsk-tysk, inte fredsöverkommelse, men så här intention över att våra nationer ska inte kriga mot varandra, som han rycker fram i slutet när Hitler har suttit där och skriker ja, ja. Bara, nu ska vi ta det här, och Hitler, absolut, det ska vi börja prata om. Jag har med mig en, bara, let's go to my writing desk and we shall sign it immediately.
Ja, det är ju på morgonen efter här.
Uh-huh.
Han ska ju resa hem egentligen. Men så kommer han på att det vore, här tror jag däremot att det spelar roll, den brittiska opinionen.
Mm.
För när han åkte iväg till München, då hade ju folk buat åt den. Men här tror jag att det, som sagt, det är betydelsefullt vad man tycker i England. Och därför vill han ha det här pappret som han sen kommer hem och viftar med.
Mm.
Så då åker han iväg till hotellet för att träffa Hitler en sista gång där. Så han sitter och äter frukost något där och tittar lite grann på pappret. Bara, ja, men det här kan jag skriva på. Efter lite tveksamhet.
Ja,
och det är det pappret han sen kommer hem och viftar med. Peace in our time.
Ja, det där peace in our time tycker jag är intressant också. För en sak som jag fick insikt vid den här veckan, i alla fall om man ska tro på Chamberlains egen utsaga, är att han kommer hem till Storbritannien då och har det här pappret han får visa. Titta vad jag har med mig. Men han står inte vid sitt tal och skriker "There will be peace in our time."
So our prime minister has come back from his third and greatest journey. And he said
that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is in my view only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace.
Utan han möts ju av hurrarop. Han möts av, han får ett väldigt varmt välkomnande, och på en tågresa hem så har han stått och vinkat åt ungdomar hur lång tid som helst, och det är från tågfönstret som han ropar liksom, "Go home boys, there will be peace in our time."
Mm.
Och det här citatet, och det ondgjorde han sig senare i parlamentet också, att han var irriterad över att det blåstes upp. Jag hade aldrig lovat det, att det var, jag var glad. Får man inte ens vara glad? Man ska inte tolka det som något annat än ett glädjerop och en glädjeyttring som där och då till de här ungdomarna var helt naturlig. Det var inte min officiella policy att utlova fred för vår tid. Jag visste precis hur prekär situationen var.
Fast i det dokument som han själv har läst upp så står det ju att Tyskland och Storbritannien aldrig mer ska föra krig mot varandra och sådana där saker.
Ja.
Det är inte helt vansinnigt att tolka det han säger i det tågfönstret som att han menar det.
Nej. Nej, och det...
Men visst, det är taget ur sitt sammanhang lite kanske.
Ja, lite grann i alla fall.
En annan sak som jag tycker är lite uppseendeväckande ändå är ju när tjeckerna sen ska få information, de här två som satt i rummet bredvid, om vad de nu ska förväntas göra. För det brydde sig varken Hitler eller Mussolini om att prata om dem om. Nej, de skulle precis bara uppfylla det där. Så det följer på Chamberlain och president Daladier och informera dem om.
Mm.
Och Daladier, han var ju helt nedbruten. Han var ju den som tog det här absolut hårdast av alla, för han visste ju att när man nu sviker Tjeckoslovakien på det här sättet, då är ju ingen av de andra länderna i Östeuropa som kommer att kunna lita på Frankrike heller.
Nej.
Så han tog ju det väldigt hårt. Men Chamberlain, han sitter ju bara och gäspar. Han gäspar sig igenom tjeckernas frågor och visar att det här, vad jag tycker det här är obehagligt och jobbigt. Kan inte, det här är inte så himla intressant. Kan jag inte bara få åka hem till min marmelad? Lite så ändå tycker jag att han har som framtoning. Han gäspar sig igenom det här.
Det är så spännande, för vi känner så instinktivt olika inför Neville Chamberlain.
Alltså jag är helt säker på att han var en mycket godhjärtad människa, men han var lite för, han var ju för soft här.
Ja, alltså med facit i hand så kan man inte dra någon annan slutsats. Men jag har svårt att...
Nej, så jag tycker objektivt sett, även om det inte hade blivit ett världskrig efteråt, så säljer man ju ut en vän här.
Ja.
Och ett lands självständighet, man bara ger bort det som man har tidigare då, i princip framförallt från Frankrikes håll, garanterat att vi kommer att hjälpa er i alla krisartade situationer. Så även om det inte hade blivit något världskrig sen, så tycker jag att man ger ju upp på en allierad i princip.
Mm. Fair enough. Jag tänkte prata lite grann om appeasement-politiken från att man lyfter blicken lite grann från de enskilda händelserna och kanske försöker kolla på lite bredare penseldrag. Från maj 1940, då är det grejer som händer på olika ställen. Då börjar hjulen ganska snabbt snurra för att svartmåla alla de människor som på ett eller annat sätt var kopplad till appeasement-politiken. Kriget hade orsakats av ett antal undermåliga politiker som vägrat inse faran i den situationen de befann sig i. Ungefär så gick diskussionen, eller gick tugget. Och ett begrepp som etsade sig fast, det myntades av tre stycken brittiska journalister som skrev utifrån den brittiska vänsterrörelsen. Michael Foot, Peter Howard och Frank Owen, som skrev under aliaset Cato. Och den artikeln då, som eller den essän som blir väldigt spridd, heter Guilty Men, som uttryckligen utpekade bland annat Chamberlain, utrikesministern och 13 andra brittiska politiker som just guilty men. Och den här boken, den är ganska slarvigt skriven och den innehåller flera olika faktafel, men den blev först ut i en diskurs hur letar sig det ordet in? Nu märks att jag har läst gammal kurslitteratur igen. I en typ av allmänt medvetande om vad kriget berodde på. Och inom den här diskursen då så ses kriget som ett onödigt krig som hade gått att undvika genom en tidig aktion mot tyskarna. Och det, som jag var inne på tidigare, den absolut vanligaste, det som Winston Churchill själv torgför, är att man skulle ha gått in redan när det var renlandet som angreps eller som man tågade in i. Flera brittiska historiker, vi kan lista några namn om ni vill det. A.L. Rose, Margaret George med flera. De presenterar den här idén. Men den personen som mer än någon annan har slagit fast att det var så här, det är ju Winston Churchill. Men på senare tid så har man har granskat appeasement-politiken ganska ingående. Och som Alf Johansson skriver att när det gäller modern andra världskrigsforskning så är de flesta historiker nästan mer intresserade av vägen fram till kriget än vad man är i själva kriget. Så att när arkiven öppnades i Storbritannien på 1970-talet och allting som hade varit hemligt blev tillgängligt, då började man gräva i det här. Jag kommer ihåg när vi pratade om Bletchley Park och de här människorna som hade fått hålla allting hemligt i alla tider. Och så helt plötsligt en dag, men nu får ni berätta vad ni gjorde. Alltså hur konstigt det var. Och det är ju samma process det här, att helt plötsligt får man läsa papprena.
Ja, just det.
Väldigt, väldigt märkligt. Men den forskningen som har skett sedan 1970-talet, den har börjat nyansera appeasement-politiken det finns ju väldigt många olika nyanser vad man tycker. Vissa ser den som förståelig, vissa ser den som till och med en ganska djärv politik. Den tesen går ut på att det var ingen fred till varje prispolitik som det ibland har pekats på. Snarare så var det en krig under vissa bestämda förutsättningar politik. Appeasement var inte fred till varje pris. Det blir ju krig till sist.
Det är ganska många kostnader innan dess.
Mm.
Varför kan man vara beredd att ge upp hela Tjeckoslovakien, Österrike och Saarområdet och Renlandet men inte Danzigkorridoren tydligen? Den just var helig.
Nej, men det är inte Danzigkorridoren i sig som är helig, utan det är att Hitler
gick för långt till plötsligt. Ja.
Winston Churchill kom ut ur kriget som den stora nationalhjälten. Men de här historikerna som vill hårdra det eller som verkligen är revisionistiska när det gäller appeasement-politiken, de menar ju att det är så enkelt att Winston Churchill längtade efter kriget medan Neville Chamberlain avskydde tanken. Han hatade tanken på kriget.
Ja, det tror jag är den stora förklaringen, som sagt.
En annan sak som jag tycker är viktig att ta upp är att den här diskussionen eller historieskrivningen efter andra världskriget, den har skapat en delvis felaktig bild om appeasement, att det fanns två stycken gäng. Det fanns appeasement-gänget och det fanns anti-appeasement-gänget. Det fanns Chamberlain och det fanns Churchill.
Eller det fanns Chamberlain och det fanns Chamberlain.
Ja, just det. Halvbröderna Chamberlain. Mm. Tyvärr så dör ju Austin Chamberlain 37 i samband med att hans halvbror tar över premiärministerskapet. Så att några sådana riktigt eldiga debatter, det är väl som när de här germanska bröderna stod på varsin sida floden och ropade åt varandra.
Ja, just det.
Vi fick aldrig se några sådana i House of Commons eller House of Lords. Okej, men den här bilden, även om den kanske är väldigt hjälpsam som tankemodell, den representerar inte speciellt väl hur situationen faktiskt såg ut. Alltså om man kollar på några av dem som ofta väldigt tydligt placeras i endera lägret, så de är ju inte renodlade, de agerar olika i olika situationer. Chamberlain, som är galjonsfiguren, han sitter först som finansminister under perioden 31-37. Under den perioden är det inte mycket till upprustning. När Tyskland går in i renlandet 35 så har inte Storbritannien, de är inte redo för krig.
36.
Nu, du ser, det är årtalen. Utan upprustning, ingen intervention. Men Chamberlain, ja, dels, det är klart att han avskydde krigstanken, det har vi slagit fast väldigt hårt, men han agerade ju mycket utifrån det brittiska politiska etablissemanget. Alltså, han agerade på det sättet som de flesta ville att han skulle agera. Kungen var för appeasement-politiken. Den folkliga opinionen var väldigt länge för appeasement-politiken.
Ja, Churchill är ju väldigt isolerad på sitt hörn, om man säger så. När han säger efter Münchenkonferensen att vi har lidit ett stort nederlag, även fast inte militärt, jag kommer inte ihåg hur citatet går exakt, då buar ju hela underhuset. De vill ju inte höra hans prat om att det här är ett nederlag eller något sånt där.
Nej, absolut. Och tidigare nämnda Samuel Hoare då, han sammanfattar Chamberlain på följande sätt. Chamberlain was not an autocrat who imposed his views upon doubting or hostile colleagues. Appeasement was not his personal policy. It was the general desire of the British people. Sen så är det intressant att plocka upp lite olika utrikesministrar också. En är speciellt intressant eftersom han alltid placeras i läget med anti-appeasers. Det är nämligen Anthony Eden. Mm. Och Anthony Eden är väl lite halvbekant eftersom han är en av karaktärerna i en mycket populär och väldigt bra tv-serie som heter The Crown.
Ja, han var ju premiärminister och kanske är lite halvbekant på grund av den anledningen också. Men The Crown är ju en väldigt bra serie, så är det ju.
Ja, han har fått ett rykte som anti-appeaser eftersom han avgick i februari 1938 i någon form av protest. Men om man kollar på vad gjorde Anthony Eden före han avgick 38, så hade inte haft speciellt stora problem med politiken. Utan han hade suttit som utrikesminister under intåget i Renlandet. Och, alltså, den förklaring som revisionistiska historiker ger kring till exempel Edens avgång är att det ska tolkas som ett resultat av två politiker som inte gillar varandra. Eden som är utrikesminister tycker att Chamberlain gör hans jobb.
Mm.
Vad är det för idé att sitta som utrikesminister när Chamberlain åker skytteltrafik fram och tillbaka till Tyskland?
Nej, just det. Men Eden är också indragen som premiärminister sen i Suezkrisen på 50-talet. Och när jag pratade om hur Münchenkonferensen och den här Münchendealen har använts under historien på den här lektionen som jag nämnde tidigare. Så tog jag upp bland annat det du pratade om, Kubakrisen och LeMays, den amerikanska flygofficeren som pratade om München-dealen då.
Mm.
Inte ville göra något sånt med ryssarna överhuvudtaget. Och så tog jag upp andra exempel som Vietnamkriget, man också pratade om München i vissa sammanhang. Vi kan inte låta vietnameserna få ta över hela Vietnam, för då är snart kommunisterna all over the place.
Dominoteorin, faller en bricka så faller fler.
Ja, och men just det gäller att sätta hårt mot hårt också, för att och så använder man München då från hakhåll, eller man ska säga, som någon form av argument att man kan inte prata med diktatorer på ett resonabelt sätt. Det såg vi hur det gick för Chamberlain.
Ja, just det.
Och det här har ju återkommit även i 2003 med Irakkriget. Då pratar man ju också i den amerikanska administrationen om att Saddam Hussein var en Hitler-typ.
Mm.
Och vi måste slå hårt mot hårt här. Hela den här utläggningen hade jag på den här lektionen. Och då satt den här brittiske historieläraren och kammade sitt skägg, höll jag på att säga, i sitt hörn. Och så räckte den upp handen och bara: "Yeah, and the Suez Crisis also."
Ja.
Ja, och det stämmer ju. För Anthony,
quite right, my good
quite
sir.
Quite right. Anthony Eden hade ju en diskussion också om det här med Chamberlain. Det gick ju åt skogen och München.
Mm.
Och när Nasser kom då, nu är många grejer som vi kastar in här. Men Nasser var den egyptiska presidenten som nationaliserade Suezkanalen. Och då gick ju resonemanget i den brittiska regeringen att här har vi en ny Hitler, men sa honom kan vi inte prata med överhuvudtaget.
Nej.
Och så drog man igång Suezkriget 1956 för att stoppa Nasser då.
Ja. Alla de här exemplen görs ju ännu svårare av att 1938 så finns inte kärnvapen.
Nej.
Det gör det efter andra världskriget också.
Ja, just det.
Ja. Jag har bara några korta grejer kvar, för till och med Churchill, ärke-appeasern.
Anti-appeasern.
Precis, det är viktigt. Antit ska in där. Han skriver ju The Gathering Storm 1948. Den finns filmad i pampig BBC-variant när man ser Churchill som står och river i framför House
of Commons. Mentality. The war mentality is springing up again. Britain's hour of weakness is Europe's hour of danger.
Och det är där han slår fast sitt rykte. Men likt andra anti-appeasers så finns ingen kritik från Churchill mot andra totalitära stater än Nazi-Tyskland. Det är bara mot Tyskland och det är framförallt före maj 38 som han konsekvent motsätter sig utrikespolitiken. Så alltså, han skriver ju från ett väldigt tacksamt läge som så här, nationalhjälte som fick rätt.
Ja, han skriver väldigt vackert också för han fick ju Nobelpriset.
Ja, det fick han, absolut. Eller? Jo, det fick han.
Ja, men det kanske inte bara berodde på hans stilistiska förmåga.
Nej, han var rätt man på rätt plats där. Sista punkten som jag har skrivit här på mitt papper är 4. Tidigare nämnda Austin Chamberlain är också intressant, för han tycks ha varit den första av de brittiska politikerna som faktiskt kunde dra likhetstecken mellan den nya tyska regimen, faktiskt nästan direkt efter makttillträdandet, och hur utrikespolitiken skulle arta sig. Så att om vi har Chamberlain som den verkliga appeasern och Chamberlain som den verkliga anti-appeasern, så ryms de här två extremerna inom samma familj. Det är spännande.
Det är mycket som är spännande med det här, tycker jag.
Ja, verkligen.
Och därför så, egentligen så skulle man ju ha ett helt avsnitt om Tjeckoslovakien-frågan. Men nu har vi pratat rätt mycket om det idag här. Och vi har väl andra saker att avhandla när det gäller de här turerna. Till exempel Polen-frågan, och sen har vi diverse grejer med andra världskriget med.
Ja, sannoliken. Boom!
Det här blev rätt bra. Nu ska vi, men har du stängt av?
Nej.
Vi måste säga hej då, för det gjorde vi väl aldrig riktigt.
Nej, just det. Okej!
Okay. Nu har vi gått igenom mycket här.
Ja, vi har suttit här 2 timmar och 20 minuter och pratat om allting mellan himmel och jord. Och ändå känner jag att vi har glömt massa grejer.
Alltså det finns...
Locarno-pakten.
Ja, ska vi dra igång en diskussion om Locarno-pakten när vi ändå är igång här?
Nej, jag vet inte vad jag heter.
Du skulle aldrig hålla i det här när de sitter i buren.
Vad pratar du om nu?
Ja, men de här musikhjälpen.
Vilka är det som... Jaha, nej gud nej.
Ja, Locarno-pakten i alla fall. Det var ju den här pakten som man hade gjort på 20-talet som handlade om att man skulle garantera gränserna mellan alla olika länder.
Just det.
Men nu ser jag att du håller på att vara trött här.
Jag har solglasartad blick, hörni. Tack så mycket. Ni kan inte se den, men jag känner bara tacksamhet över att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det är 2 härliga avsnitt.
Ja, det tycker jag är väldigt dramatiska.
Mm. Så med det sagt säger jag tack, och Daniel Hermansson säger tack, och vi hörs igen nästa söndag. Då pratar vi om något annat.
Det gör vi. Ha en strålande vecka.
Hej då med er.
Hej, hej.